Han har tagit väldigt stark ställning för omskärelse i alla fall.
Ja, just det. Mm, det har jag också gjort.
Jag har sagt att jag är för det. Mm. Men att det inte finns något sätt att argumentera för det.
Jag har ju bara gått på att det är så mycket snyggare liksom.
Ja, men jag sa också att det ser mycket bättre ut liksom.
Jag tycker synd om alla killar med förhud.
Ja.
De är så fula.
Ja, det är jättefula snoppar faktiskt. Ja.
Ofräsch alltså.
Men jag drar ju tillbaka den alltid. Mm.
Ja, men det tror jag verkligen just det där som vissa säger att ja, det skulle vara sämre då för sexuell njutning på något vis med att det så här blir lite mindre känsligt eller sånt där. Men ja, det är möjligt att det är så pyttelite, men det känns som att det är mer en vägs ju upp av att det blir en slags kick ändå att få en så elegant penis liksom.
Man kommer bara se sin penis.
Det här är det 21 avsnittet av Stormens utveckling, en podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med fackförbundet ST. Jag heter Ola Söderholm och Jonathan Unge här den här veckan också. Hej, hej.
Hej.
Vad ska du prata om sen?
Jag ska tala om det nya Miljöpartiet, jättekort. Och sen ska jag tala lite om polisen.
Mm.
Bara lite sådär.
Just det. Det har varit Nobelveckan.
Mm.
Det är vad jag har här. Jag har lite lösa tankar här om händelserna de senaste dagarna kopplade till.
Inom Greta?
Nej, just det. Nej, inte det priset. Utan det är mer här då litteraturpriset.
Jag tycker att det var helt rätt att Greta inte fick det. Eller, inte att hon inte fick det, utan att den andra killen fick det. Men ja. Samtidigt så blir jag också, jag vet ju, alltså jag blir så förbannad på norrmännen.
Mm.
De som är såna, alltså, de går ju bara alltid när det kommer till Nobelpris på det som kommer ge mest uppmärksamhet.
Ja, just det, de ger
varenda gång.
De ger alltid till någon som inte kanske heller egentligen har gjort något konkret, utan det är det högsta symbolvärdet.
Ja.
Ska vara så här, Obama och, ja, de har ju gett ett sånt här klimatpris till Al Gore en gång, va?
Ja.
Han fick det väl också då? Ja, precis.
Och jag är helt övertygad om att, ja, men typ att de så övervägde Kim Kardashian eller någonting. Men bara för att han var svensk så vägde de.
Ja, just det. Det är
kräva tillbaka det priset.
Ja, verkligen. Ja, men det har alltid varit en fars. Men det är precis det enda sättet att de ska kunna dela ut det på ett normalt sätt är att den här stora liksom mediehypen ska vara en svensk.
Mm, precis.
Det är liksom det enda som går före deras pinsamma kändiskåthet. Att de är så här reflexmässigt mindervärdeskomplex mot Sverige.
Men kan du liksom, de älskar det. Kan du fatta det när de har den här konserten? De har ju en konsert efter, tror jag, eller om det är före.
Ja, just det.
Där de alltid har några Hollywood-skådespelare som är konferensier.
Ja, just det.
Alltid. Kan du tänka vad det hade varit bra med Greta? Men nej.
Nej, just det. Och så ska den här jävla fiolspelaren alltid vara.
Mm.
Alec Baldwin måste träffa fiolkillen. Men, ja, men det har varit att Svenska Akademien då har delat ut två Nobelpris i litteratur. Eller då den här Nobelkommittén som består av akademiledamöter och några externa ledamöter har gjort det. Det är någon speciallösning på grund av att kulturprofilen begick övergrepp, eller hur?
Ja, precis. Att de får inte längre dela ut pris utan överseende. De måste sitta någon där och titta att ingen tafsar.
Ja, precis. När man landar i någon sån kompromiss att ni får till hälften dela ut ett pris och sen så... Ja, just det.
Hur sorts händerna på täcket kontroll?
Det är svårt kanske att förklara exakt liksom varför det ena har lett till det andra. Att kulturprofilen gick övergrepp och nu är det då så här med en extern kommitté. Men på något sätt har det lett fram till det här. Orkar inte dra hela bakgrunden. Men det är så då att det delas ut två pris nu då. Dels då 2018 års pris som inte blev av förra året och 2019 års pris. Och det har ju gått lite ut för allmänt för Svenska Akademien. Framförallt då på grund av det här med kulturprofilen. Och innan dess också den här pinsamheten att de gav priset till Bob Dylan.
Mm.
Som ju är en sångare. Men Svenska Akademin är väl fortfarande att betrakta som halvstora influencers, får man säga, trots de här då PR-fiaskorna.
Ja, det tycker jag väl.
Ja, men de har ju bevisligen nu orsakat ganska mycket nyhetscykler med sina val av pristagare. Så att det är fortfarande lite tryck i det.
Jag tyckte att det var väldigt liksom, det kändes väldigt mycket Nobelpristagare, de som blev utsedda.
Mm.
Alltså en polack och en österrikare.
Det här var inte året för att ge det till Bob Dylan, så att säga.
Nej.
Nu får det vara två rejäla centraleuropeiska författare. 2018 års pris, det gick till den polska författaren Olga Tokarczuk. Och 2019 års pris gick till österrikaren Peter Hanke.
Mm.
Och, men det var många som tyckte att det var en bra mix med de här två.
Mm.
För det var då en social justice warrior och en edgelord.
Ja, precis.
En för Sara Danius, en för Horace Engdahl.
Mm.
Nej, jag vet inte, men det var en kvinna med dreads som är emot auktoritära ledare i Östeuropa. Och en äldre man som är för auktoritära ledare i Östeuropa.
Det kanske måste bli så nu för tiden när man delar ut pris. Att man måste dela ut två priser.
Ett woke och ett fuck PK.
Och ett högertroll.
Årets woke Nobelpris går till Olga Tokarczuk. Okej, här kommer beskedet som alla ni libtards har väntat på. Det är att den här
är alltid motsatt sida som
vitkvinna med dreads som har sagt fy till någon öststatspolitiker.
Det gick inget bra för. Det var inget pris som ändrade utgången i polska valet i alla fall.
Har det varit nu precis? Ja. Det var efter priset också.
När priset kom först. Ja, precis. Valet var efter priset.
Okej, okay, ja. Men det var att de här lag och ordning, de hade redan makten. Men
och nu har de ännu mer makten.
Okej, all right. Att de får så att 2/3 majoritet snart. Som Orban och kan börja införa lagar om att man inte... Att alla måste...
Man får inte se kåt ut.
Nej, men det är den här Peter Hanke, han är som en sån kommunist eller... Han är i grunden typ en kommunist eller socialist. Mm. Men som så här gillar att trigga libsen. Lite så här Österrikes Jan Myrdal får jag få lite känslan av. Men det kom ju så här kritik mot att han fick det här priset. Och det har främst handlat om hans konträra inställning till vad som hände under Jugoslavienkrigen.
Mm.
Att han, har du hört om det här eller?
Jag skummade någon artikel. Jag vet att han var liksom kompis med Milosevic. Eller?
Jag vet inte hur mycket de var kompisar när han levde, men
han var död.
Han hade något slags ändå så allmänt serbvänligt engagemang som kulminerade i att han höll tal på serbiska presidenten Slobodan Milosevic begravning.
Okej. Okay. Och han sa inte att det inte hade hänt, men han kanske ifrågasatte hur det går till i Srebrenica.
Ja, vi återkommer senare till vad han sa i talet.
Mm.
Men i alla fall. Men många av dem var arga då. Den slovenske filosofen och kulturkritiken Slavoj Žižek var en av dem som blev rasande på valet av Peter Hanke som mottagare av Nobelpriset. Men så här står det i en artikel i DN. Den slovenske filosofen Slavoj Žižek ser valet av pristagare som en skam för Sverige. 2014 ville Hanke att Nobelpriset skulle läggas ner och sa att det var en falsk kanonisering av litteraturen. Det faktum att han nu får priset bevisar att han hade rätt, skriver Slavoj Žižek i ett mejl till DN.
Snyggt.
Och han fortsätter.
Lamt av Hanke.
Ja, precis. Han stod inte upp för när det kom till kritan.
Nej, precis. Det kanske som man ska göra med höger människor. Man bara ger dem priser.
I alla fall, Slavoj Žižek fortsätter.
Mm.
Det här är Sverige idag. En försvarare av krigsbrott får ett Nobelpris. Medan landet deltog fullt ut i karaktärsmordet på vår tids sanna hjälte, Julian Assange. Vår reaktion borde vara, inte Nobelpriset i litteratur till Hanke, utan Nobels fredspris till Assange, skriver Slavoj Žižek. Trots att Nobels fredspris delas ut i Norge, slutcitat.
Dumbom.
Ja, men så Slavoj Žižek kan inte skilja på olika skandinaver.
Mm.
Men det är tydligen jätteviktigt att alla andra ska kunna hålla rätt på vilka juggar som är dumma och snälla. Om du, Slavoj, först lär att skilja på Gustav III:s heliga sällskap till fromma för snill och smak och tönt patrullen i Oslo. Om du lär dig skilja på de två först, så kanske jag kan orka börja sätta mig in i vilken sida det egentligen var som begick mest etnisk rensning i Jugoslavien på 90-talet. Ja, men det som du sa då, att han hade att Hanke, han tog emot priset då, eller Peter Hanke fick priset, och hans kommentar var: det här är ett modigt val.
Mm.
Av Svenska Akademin.
Det här borde inte ha gjort.
Nej, precis. Jag måste komma ihåg och säga det om jag får något pris någon gång framöver. Mm.
Aj då.
Det här var ett modigt val av er. Jag tänkte att jag är för real för er. Jag är så edgy att ni egentligen inte kan hantera det. Ja, men i alla fall Peter Hankes Jugoslavien-revisionism var då.
Mm.
Och det är väl den här grejen att det kanske det finns någon rimlig impuls i att vilja vara en konträr edgelord. Mm. När det gäller Jugoslavienkrigen. Att man stör sig lite grann på ljugvästmedias NATO-propagandabild som alla i väst har. Om att det var så enkelt gott mot ont narrativ. Och,
ja.
Och serberna är de är bara onda. Nu bombade NATO dem, så nu måste vi alla tycka att de är Hitler liksom.
Jag har ju läst en bok om Balkans historia.
Mm, mm.
Så jag vet ju att de är vidriga allihop.
Mm.
Alltså total katastrof.
Ja.
Ett katastrofområde. Jag kommer ihåg att jag och min pappa satt och diskuterade Jugoslavienkriget när det höll på.
Mm.
Så satt vi på någon pizzeria och talade alldeles för högt om den. Var superkritiska mot serberna.
Ja, just det.
Så kom servitören fram som var serb och han var svinarg. Och sen så tog han fram en servett och så höll han på att rita massa kartor. Och så snackade han i nästan 20 minuter om trastfältet.
Ja, just det.
Som är en sån här grej som de alltid håller på och slår i huvudet på den själv.
Ja, just det,
att det var de som, liksom, som höll osmanerna stången liksom.
Ja, det var så slag på 1500-talet.
Ja.
Ja, just
men det var också lite, alltså, jag har kollat, liksom, det var typ serber på osmanernas sida också. Väldigt, men nästan lite mer inbördeskrig. Men det får man inte säga i det här landet. Alltså i Serbien då. I Sverige går det bra.
Nej men jag vet inte. Men att man då vill vara en sån edgelord om Jugoslavien kring på 90-talet. Mm. Man kanske vill säga, men kroaterna då. De fördrev väl också hundratusentals Kroatiens serber.
Ja, gjorde de.
Och var det så konstigt att Kroatiens serberna, som utgjorde typ 15-20% av befolkningen i Kroatien, de blev nervösa och sen upproriska av tanken på att de skulle bli andra klassens medborgare i ett självständigt Kroatien.
Det är inte konstigt alls.
Det var också så, enligt Wikipedia var också så att gamla liksom, kroatiska fascistveteraner från Ustasa-regimen som varit förvisade under Jugoslavien-tiden, de började återvända och såg som hjältar. Då, och de blev ännu nervösare liksom, när de plötsligt började komma tillbaka. Och också det märkliga att Tyskland direkt erkänner Kroatien när de utropar självständighet. Och det stabiliserade läget ännu mer. Mm. Att det var så att inga andra västländer hade ens hunnit tänka på att erkänna Kroatien. Och så blev alla så här, Storbritannien och Frankrike, och så, vad håller ni på med Tyskland? Mm. Vad gör ni? De bara gjorde det direkt. Men det är väl då för att de är gamla nazistkompisar med Kroatien sen andra världskriget.
Vad fint tror jag. Då att de, att de har kvar de relationerna liksom.
Ja, men de har väldigt speciell relation, Kroatien och Tyskland. Stark, speciell relation. Jag vet inte om det bara är nazism. Jag vet inte, citera mig inte på det. Men den grejen, det är ju helt, om man pratar liksom ganska modern jugoslavisk historia, så det är ju helt galet med den kroatiska nazi-kollaboratörregimen.
Ja,
de Ustasa,
supervidriga.
Och de hade de här koncentrationslägren, alltså det är ju så helt sinnessjuka siffror att de mördade 1500 000 serber. Alltså jag vet inte hur många serber det fanns då, det måste ju vara så här en femtedel av befolkningen.
Ja, men kanske, jag har för mig att det var så här, att det var 1 eller 2 miljoner serber som dog.
I kriget totalt liksom.
Ja, det var ungefär hela befolkningen.
Ja, just det. Ja.
Vi åkte runt där, jag var ju där nu med Branne.
Just det.
Och så berättade de om alla som hade dött på olika ställen. Men och så åkte vi över massa broar, och det var de broarna som nazisterna byggde.
Mm, okej.
Okay. Och de är svinbra.
Okej.
Okay. Ja, de står kvar än.
Det är alla som bara överlevt alla krigar.
Säger
vad vill om tyskarna, men ingenjörskonsten.
De har inte gjort något för att underhålla dem. Ändå bara. Så bara står de där.
Nej, men jag tänkte på det, alltså med såna, om man ska jämföra med Skandinavien liksom, så här att, eller med tanke på såna grejer som den där kroatiska Ustasa-regimen, att att det är nästan det förvånansvärt hur ofta det verkar vara lugn och fredlig samexistens i Jugoslavien, tänker jag då.
Ja,
alltså tänk bara själv liksom, men tänk bara själv så hur mycket man hatar danskar nu, ja, helt utan anledning.
Ja.
Tänk om det så här, bara fanns i folkminnet att de liksom, man skulle vara uppvuxen med den historien att så här, typ hälften i ens mor och far för deras generation folkmördades av danskarna.
Då hade man ju liksom, om bara liksom någon liksom på Öresundståget eller på 7-Eleven ens gav en liten attityd,
mm,
så hade man ju brusat upp direkt.
Ja, precis. Hade så gått plockat upp ett rör man hittar på marken och bara slagit och slagit. Nej, men, ja, verkligen.
Nej, men med tanke på hur illa de har behandlat varandra så tycker jag att de fungerar väldigt bra ihop.
Ja, men att det är så idag att man så kanske åker dit på semester. Ja. Att det bara är så och att de, ja, men de rör sig säkert över gränserna. Och,
ja.
Jag vet inte. De borde få fredspriset kollektivt, ja, till forna Jugoslaviens folk.
Varför
bördar det inte varandra? Hela tiden.
Har ni helt sjukt? Har ni ingen ryggrad?
Hur kan det ta det här? Det är också det att det är så nyss och det är inte alls den här tyska grejen att hela liksom ideologin i samhället går ut på att säga förlåt, så att säga.
Nej,
ut som det är. Bara minnesmärken över vi är dumma. Det är inget sånt, utan nej, det är helt sjuka saker och alla har varsin historia om vad som har hänt som inte går ihop med varandra. Och ja, men ändå så håller de så här fred oftare än inte liksom. Det är otroligt vilka fredliga folk, sydslaverna.
Jag vad heter det? Sämst brukar uppträda på ett ställe som heter Biografbaren som ligger i Eskilstuna.
Mm.
Och det är två kroater som har det. Och sen när det är efterfest där så brukar jag alltid springa omkring och vad heter det? Slå split.
Mm. Mellan kroaterna och Branne.
Ja, precis. Och om det är någon bosniak där också. Och sådana saker. Och jag tyckte det var himla, himla kul. Men till slut så kom ägaren fram och sa att nu får det sluta.
Ja, just det.
Inte, alltså för att nu kan det bli farligt.
Nu får
det faktiskt sluta.
Ja, just det. Det är inte bara kul liksom.
Nej, precis. Lite som att man håller på, man vet inte, försöker skapa lite dålig stämning mellan en skotte och en engelsman liksom.
Det är inte,
riktigt samma grej.
Det är inte riktigt så.
Nej.
Det är förvånansvärt mycket så.
Ja. Hans farfar mördade faktiskt din mormor. Det är inte helt långt bort där.
Ja, precis. Och det är ju då pratar vi om andra världskriget, men det är också då att det är typ 20 år sedan,
ja,
Srebrenica-massaken och allt annat. Ja, men det är kanske det. Det verkar vara lite som grejen med Peter Haneke, så att så då den impulsen att vara konträr, att, eller det kanske finns skäl med Jugoslavien-revisionism att man ska tillskriva fler skuld.
Mm.
Men det finns egentligen ingen så anledning att friskriva serbiska nationalistledare.
Nej.
Och bosnien-serbisk milis från någon skuld. Och att det också är så här ganska välbelagt när det gäller liksom det här liksom 90-talskriget, att när det gäller så här massakrer, att det var serbiska styrkor som stod liksom för det mesta och värsta och mest systematiska. Och det är det så här Peter Hanke då håller på med mycket, att han har sagt att visst, det pågick hemskheter, men alla var lika goda kolsupare. Eller så det är, som jag förstått, att det är mycket det kritiken går ut på nu, att han håller på med den grejen hela tiden. Och att, ja, men att, ja, det är klart, det finns incidenter då så här bosniaker begick utomrättsliga dödanden och så vidare, men det finns liksom inget som liknade Srebrenica på den sidan.
Nej.
Och av de så här dömda i Haag för krigsförbrytelser är det så stor majoritet, eller många fler serber än bosniaker och kroater. Men i alla fall, jag tror det var en grej också att de pratade om det, att Hanke har inte så här översatts de senaste 20 åren.
Ja, från tyska?
Ja, precis. De finns bara på tyska liksom, böckerna de senaste 20 åren. Och att det är
bara Horace som har läst man.
Ja, det borde finnas rätt många i så akademin och så som kan tyska. Men jag vet inte, men någon som skrev om det just att hans Jugoslavienkriget rättshaveristperiod har liksom skett sedan han slutade översätta, så att säga. Så att han liksom...
Ja, det var efter att han slutade översättas. Ja, men, ja. Så det är ingen som visste om det. Var det inte så att han slutade översättas?
Nej, det är inte lika känt utanför en tysk... I den tyskspråkiga världen vet man om att de senaste 20 åren hållit på att skriva såhär... Typ såhär Jan Myrdal-aktiga reseskildringar om Serbien. Och såhär...
Han går omkring Sebenetsa och ser ingenting.
Nej, precis.
Men, det är konstigt men det att man inte alltid ska dra till sin gräns. Att man bara inte kan vara lite trollig. Att man sen liksom, att, om man vill retas lite. Att man inte bara kan retas, utan att man måste så gå hela vägen att hålla tal på.
Ja, precis.
Milosevic.
Ja, men det är ju det slutgiltiga när han verkligen så här, commit to the bit. Att han dyker upp på Milosevic begravning 2006. Och det finns ingen video eller ljudupptagning från det. Men det han har sagt, det ska ha varit det här. Och det här är typ det i sin helhet. Det var ett väldigt så här kort tal. Det var bara det här. Så här sa Peter Handke då på Milosevic begravning. Citat. Världen, den så kallade världen, vet allt om Jugoslavien, Serbien. Världen, den så kallade världen, vet allt om Slobodan Milosevic.
Jag hör den tonen.
Den så kallade världen känner till sanningen. Fast den så kallade världen är frånvarande idag. Och inte bara idag. Och inte bara här. Jag vet att jag inte vet. Jag känner inte till sanningen. Men jag iakttar. Jag känner. Jag minns. För den saken skulle jag närvarande idag. Nära Jugoslavien. Nära Serbien. Nära Slobodan Milosevic.
Det är himla, alltså, också superluddigt.
Men jag tycker att det känns lite grann som formuleringen av en edgelord som då börjar bli lite osäker. Att det är den grejen, att det har varit kul att vara en sån här tuff konträr kille som sitter och bryter tabun på Flashback och 4chan. Bara sitter och äger libsen.
Ja, precis.
Så när det kommer till kritan så inser man så att jag är ju bara en vanlig svenne. Att du så här vaknar till om du plötsligt så här sitter i en panel på Almedal med bara nazister. Så att
han hade tackat nej till armbinden och nöjt sig med en liten pin.
Ja, precis. Att det är det som händer för Peter Handke här. Att det blev lite för, nu blev det lite real här. Att det var så här en sak att sitta och tuffa sig bakom skrivbordet. Okej, alla här är krigsherrar, förutom jag. Jag är en sån. Jag har stått på sådana här kultursocietetsfester i Vid och sådär.
Skrikit.
Gjort skandal genom att säga skandalösa saker. Jag sitter bara, står där på ett podium bredvid alla som heter Ratko och kan mörda utan att pulsen stiger ett slag.
Han är liksom litteraturens motsvarighet till, vad heter han? Takashi 69 heter han, tror jag.
Vem?
Den här rapparen som, vad heter det, som var med i ett gäng. Mest liksom för att det var coolt att hänga i ett gäng. Och nu så sitter han liksom fast för racketeering, som är väl.
Ja, okej.
Okay, alltså, han lajvade för mycket liksom. Han insåg också till slut att nu är det väldigt mycket mord och sånt runt omkring mig.
Och så bara var han i närheten när gänget begick grova brott och så blev det på riktigt plötsligt.
Ja, precis.
Okej. Okay.
Både han och den här österriken måste ha någon gång. Hans punkt var ju precis vid talet. Jag vet inte exakt. Kanske på någon mordplats. Man insåg att... Nej.
Man står och håller det där. Jag blir just det där att...
Sådär. Jag står och styckar en kropp.
Här.
Alla är sjuka i huvudet runt omkring mig.
Ja, precis. Men det är så bra... En krishantering i stunden, att jag försöker rädda det här genom att vara lite vag. För att, ja, jag vet inte. Jag känner inte till sanningen liksom, men
jag skulle höra alla.
Jag står här. Jugoslavien är det här, eller Serbien.
Jag skulle vilja höra alla. Jag vill gå igenom alla talen under Nürnbergspelen och se om man hittar någon liknande sån. Och det här kanske är tredje riket eller inte.
Nej, men min grej är egentligen bara att vi måste våga prata. Vi måste våga ta debatten. Det är mer sånt jag har tänkt liksom.
Och mina tankar kring den slutgiltiga lösningen. Jag tycker att det är en intressant grej att stöta och blöta över ett glas vin.
Nej, men det är den grejen att det är sånt. Det börjar med att man bara är en sån som är så här, bara blir galen på alla liberala ledarskribenter liksom. Och sånt så. Så inser man att, vad gör jag här? Jag är ju bara en narcissist. Det är ju bara det. Det är bara att jag gillar att spela Allan Ballan för uppmärksamhet. Alltså när det här storserbien ska omsättas i praktiken. Då börjar det kännas lite väl.
Finns det liknande tal av Jan Myrdal när han står på dödens fält? Och liksom knakar av benknoter under honom.
Var stark, Jan.
Nej, men det är klart.
Var lika.
Det var... Stå för det du sa till Per Ahlmark, du. Våga stå för det här också.
Ja, klart det är. Jag vet inte, mina tankar kring om man ska skjuta folk i glasögon. Ja, du. Både för- och nackdelar. Jag kommer ihåg en gång när jag var ute och reste i på en sån här hitta mig självresa och skulle göra tokiga saker. Jag hoppade bungyjump.
Ja.
Och sen så åkte jag till ett vattenfall och så såg jag att det sträckte ut sig liksom ett träd precis över vattenfallet. Så det var liksom 30 meter liksom ner.
Mm.
Och då var det något som sa mig, du borde faktiskt klättra ut på det.
Okej.
Okay. För att det är lite därför vi är här på den här resan. Att vi ska göra liksom sådana grejer.
Och hoppa i vattnet?
Nej, nej. Gud, nej, nej, okay. Vatten hade dött.
Ja,
jag skulle bara klättra ut på den.
Okej. Okay. Och så var det liksom för ett stup liksom?
Ja, eller? Ja, mm. Fruktansvärt stup var det.
Okej.
Okay. Så klättrar jag ut på det. Och jag är livrädd liksom.
Ja.
Och sen så fort jag liksom kommer till den punkten där jag tycker att men nu är jag verkligen långt ute. Då liksom kravlade mig så fort jag kunde liksom tillbaka. Jag satt inte liksom och tittade eller någonting.
Nej,
jag njöt.
Nej.
Utan det var ju bara så att jag kunde berätta för folk att jag hade suttit på ett träd som hängde över ett stup. Nu visade det sig att det var ingen vidare historia. Så det kom aldrig upp. Men så var i alla fall i mitt huvud. Men jag kan tänka mig att det kanske var lite så med Handke också. Hette han Handke?
Peter Handke. Ja.
Handke.
Ja.
Att liksom den där begravningen var hans träd.
Mm.
Han var där, men han ville, precis som du sa, han ville bara hem till de litterära salongerna i Wien.
Ja, exakt.
Och berätta att han har varit där liksom.
Ja, just det, precis. Att ja, men det är bara så här, bit ihop och gör det här, ja. För att annars kommer det liksom vara så här genomskinligt att du bara är fake galen liksom, att du
är. Nej, sån, jag är galen.
Ja. Facket är lite grann den perfekta mixen utav altruism och egennytta. Alltså oavsett om din grej är altruism eller att vara självisk.
Ja.
Så det är 100% givet att komma i facket då. Och då kan man förslagsvis gå med i Fackförbundet ST som är med och gör den här podden möjlig. Och Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom staten. STs grundidé är en arbetsplats, ett fackförbund. För när alla på arbetsplatsen är med i samma fack så ökar chansen till inflytande. Därför kan du vara med i ST oberoende av utbildning och tjänst. Och det här betyder att också du som är chef kan,
va?
Och borde vara med i ST. Men så är det faktiskt. Men det är då att chefer bör vara med, för tack vare STs kunskap om att arbeta på uppdrag av staten kan de stötta dig med kunskap och förståelse för de speciella uppgifter och utmaningar du som chef ställs inför. När du är chef och medlem i ST får du, förutom de ordinarie medlemsförmånerna, även stöd skräddarsytt för ditt uppdrag. Bland annat kan du vända dig till ST för chefsrådgivning, chefscoachning och juridiskt stöd. För dig som jobbar så är medlemskapet kostnadsfritt de 3 första månaderna. Är du doktorand kostar medlemskapet bara 80 kronor i månaden. Och är du student så är det gratis hela studietiden och 5 år därefter. Läs mer och bli medlem på st.org/medlemskap.
Jag ska börja med att ta upp en liten kort grej. Det är en varning. Den före detta miljöpartisten, jag för mig att han satt i Europaparlamentet. Carl Schlyter.
Ja, det låter bekant att han gjorde det. Det gjorde han nog.
Jag kan ha tagit upp det här i andra poddar, men det spelar ingen roll. Det tåls att sägas igen. Han har hoppat av och tagit med sig andra människor från lite olika ställen, som Stockholms universitet och sådana saker. Och de har bildat ett nytt parti som heter Vändpunkten, heter det?
Ja, eller är det bara Vändpunkt?
Vändpunkt bara. Ja, Vändpunkt heter det bara.
Mm.
Hur som helst, han närvarade vid min morbrors 50-årsfest för några månader sedan.
Mm-hmm.
Och det visade sig att han är en rabiat vattenskoterhatare.
Ah, okej.
Okay, han vill att det ska totalförbjudas.
Och du älskar vattenskoter?
Ja.
Som du har pratat om tidigare här.
Ja. Mm. Så att jag vill bara höja ett varnande finger för att absolut inte rösta på Carl Schlyter eller hans parti Vändpunkt. Total drivs av en oerhört klassförakt. Och så.
Mm.
Jag sa till honom att jag var helt övertygad om att han var i seglarsällskapets ficka så att säga.
Ja, okej.
Okay. Att, att de hade honom där.
Ja, just det.
Och därför.
Att de redovisa vad ni får era bidrag ifrån. Ja, exakt.
Och han förnekade det. Han förnekade det något otroligt.
Okej.
Okay. Flera gånger.
Så du pratade med honom om vattenskoterfrågan? Ja. Okej.
Okay. Det fanns inget. Han kan inte kompromissa överhuvudtaget.
Passa er för fanatiker.
Ja, verkligen. Men han hävdar med en oerhört eftertryck att han absolut inte har fått pengar från Svenska Segelsällskapet.
Satte du på diktafonen och fick det på band. Mm.
Bra, så att ni vet det. Två är att vi behöver fler elskotrar. Jag har tagit upp det i min podd, men det börjar bli ett problem nu på riktigt. Att jag har flera gånger varit tvungen att ta mig till något ställe, ögonen böj, och sen har det inte funnits e-skotrar i min absolut närhet liksom.
Någon sån här Voice eller?
Ja, Voice eller
det finns olika märken.
Dåliga. Ah, okay. Vad heter Tiara eller Tire, vet du?
Jag har aldrig åkt dem.
Ja, det är jättebra, jättekul.
Jag sätter mig aldrig på en sån djävulsmaskin eller ställer mig.
Jag vill att...
Jag såg en som jag hade kraschat häromdagen på väg hem.
Som du hade kraschat?
Nej,
som
jag kraschat. Såg...
Som någon som kraschade?
Någon som, jag tror jag måste ha sett precis efter att han kraschade. Ja. Så låg den liksom vid ett trafik... eller vid ett övergångsställe liksom. Fast han låg på trottoaren så han låg inte mitt i vägen. Så hade han liksom låg och tog sig för huvudet.
Ja,
och så kom den ambulans dit sen. Men det verkar helt livsfarligt. Det är väl folk som har dött också?
Det har dött en person.
Mm.
Ja. Det är helt otroligt med tanke på hur folk åker.
En människa borta för alltid.
Ja, men herregud, hur många det dör en cyklist per minut.
Mm. Ja, just det. Okay. Ja,
det är klart att det är farligt att köra i trafiken.
Ja.
Det är, alltså jag tycker bara att det är superimponerande hur vi har hanterat de här skoterna. Från ingenstans så har vi liksom kunnat hantera det svinbra. En har dött liksom. Vi är redo för jetpacks.
Det är, ja, okay. det säger någonting positivt
om
samhället och hur det fungerar. Och,
ja. Ja, men det är lite så här, ja, men hur skulle det vara om man hade jetpacks? Skulle alla dö? Nej, uppenbarligen inte. Uppenbarligen så hade det ändrat.
Mm.
Så det var det jag ville säga i alla fall för alla vattenskallar där ute, att undvik vändpunkt. Och jo, men jag vill på riktigt att vad heter det? Att de som äger de här företagen, Lime och Voi och sånt, att de ska liksom kallas in till kongressen, precis som Zuckerberg och vdn för Twitter liksom.
Okej.
Okay. Att liksom att de är så pass stora nu så att de är en del av samhället.
De är inget
privat företag eller någonting som några sköna människor har kommit på i en källare, utan nu är ni en del av infrastrukturen liksom. Därför kan man inte ha brist.
Nej, just det. Det är liksom ett public service-ansvar som har lagts på er, vare sig ni vill eller inte.
Ja,
det måste att, utkräva ett ansvar.
Ja, det är som att någon så här, att plötsligt bara så fanns det bussar. Mm. Och de bussarna kom då och då.
Mm.
Lite beroende på. Så kan man inte ha det längre. Hur som helst.
Kan du inte köpa en egen Voi, eller?
Jo, det går.
Ja.
Absolut.
Mm.
Vidare.
Mm.
Jag citerar Twitter. Det är ett tweet från Carina Skagerlind, hon är presstalesperson hos polisen i Stockholm. Sen står det, mellan 2017 och 2019 har förtroendet för polisen ökat från 42-52%. Förtroendet låg förhållandevis stabilt fram till 2017 då det minskade något, men under 2018-2019 har förtroendet ökat igen.
Mm-hmm. För polisen?
Mm.
Okej.
Okay. 52% har förtroende för dem.
Jag tycker att det känns så att det känns som att det är utvecklingen, att det är så mycket hets mot polisen. Men det kanske bara är mitt Twitterflöde, att folk är galna över den här Erik Torell, den här han med Down syndrom som blev skjuten av polisen.
Ja, jag kommer ta upp det också. Men du har helt rätt i det.
Mm.
Jag har så himla svårt att sätta fingret på samhällspulsen där. För jag vet att polisen alltid hävdar att de är så utsatta.
Mm.
Och jag kan tänka mig att de är väldigt utsatta i sitt jobb. Alltså att folk liksom spottar och slår på dem och sådana saker. Men jag vet inte, är de så himla... Jag tycker att de är lite känsliga för kritik.
Ja.
Lite gnälliga.
Mm, mm.
Kan jag tycka. Men å andra sidan så... Jag vet inte. Jag har inte gått i deras skor. Att jag såg det här tweetet från henne, det var för att YB Södermalm hade citerat det i ett av sina tweet.
Men det är en känd Twitter-polis.
Exakt, han är en känd polis-twitter, ja.
Handeln Jubbe Södermalm.
Ja. Och hans tweet hade tonen av lite, vad säger ni nu då, alla polishatare?
Ja, just det.
Och det tweetet hade väldigt många tråkiga kommentarer under sig. Så du kanske har rätt i det. I alla fall på Twitter så kanske de hatar poliserna.
Ja, men det är lite som det där...
Att det är en sån i by och alla fotbollssupporter hänger där.
Ja, men det är dels fotbollstwitter och liksom vänstertwitter på något vis.
Ja.
Som förenas i det här väldigt mycket då. Och ja...
Men jag tror att vi har tagit upp det någon gång tidigare, att det finns inte något värre än rabiata polishatare förutom rabiata polisälskare.
Ja, exakt. Ja, men det är lite känslan kanske. Men det där är väl... Ja, det är ju att det är svårt att bedöma det med pulsen liksom. Ja. Att man kan inte... Jag vet inte vad mitt... Ja, men det var som det hela den här med Epstein-grejen liksom. Att jag bara lyssnar på amerikanska vänsterpoddar.
Mm.
Och sen så liksom slår jag på P1 och pratar om Epstein. Så jag blir helt så här chockad över att de pratar om det på ett annat sätt än som att det inte liksom är en självklarhet att det var Hillary Clinton som mördade honom.
Säger liksom vänsteramerikanerna det?
Ja, det är klart att det var det Clinton crime family.
Jaha,
som mördade Epstein.
Jaha, okej, det här är typ amerikanska kommunister. Ja, men då har du verkligen suttit och stirrat i avgrunden.
Och då tror jag att alla tycker det. Att alla liksom är övertygade om att Hillary mördade honom för att skydda Bill. För att han har suttit på Epsteins plan.
Det är skillnaden mellan dig och den här Handke. Att han är i alla fall medveten om att det han håller på med är lite sjukt.
Och sen så då är liksom... Då är det jättesvårt att bedöma vart opinionen är på något
sätt. Ja, det är svårt att veta.
Och då tänker jag så här att alla är liksom... Alla är så här rabiata snuthatare då, tänker jag kanske. Men det är kanske inte så.
Alltså, jag tycker det är konstigt att man inte... Visst ska man inte liksom... Jag tycker att det är en naturlig känsla att inte riktigt gilla polisen.
Ja, men det känns ju som att... Liksom polisen behöver ju inte... Det är så naturligt att ändå vara skeptisk mot våldsmonopolet på något sätt.
Alltså, ja, men alltså, taget på människor som säger till den saker.
Ja, precis. Och, ja, men det är så här, eller man kan ju säga erkänna att vi behöver ha poliser på något sätt. Ja. Och så är det ju liksom.
Det är
jättebra. Men man behöver inte hålla på... Alltså, men poliserna, de har ju det här liksom då, nödvändiga, onda jobb som ska finnas. Men de behöver liksom inte... Eller jag vet inte. Det är ju ändå så här sunt att vara skeptisk på något vis liksom.
Man måste kunna gå på diet och liksom inte älska den här fadda löksoppan. Varför man vet att det är bra för en.
Mm.
Det är liksom de människorna som går in så himla hårt för hur härligt det är med raw food och sånt. Det är det som är lite konstigt.
Ja, precis.
Liksom att det är klart att du trycker i dig en aprikosboll då och låtsas att det är en chokladboll.
Mm.
För att det är mycket, mycket nyttigare. Men du behöver inte lura dig själv eller oss att det ska vara gott. Liksom. Lite så att du kan tänka att det är med polisen.
Ja, exakt. Det är en ganska bra liknelse.
Lite härligt. Jag läste nu, precis nu så var det någon nyhet om att någon polis hade glömt sin pistol när han var på toaletten på Friends Arena. Och så uppdagades det. Och så fick han lite böter. Och det var väl bra då. Jag förstår inte exakt hur han, varför han la av sig vapnet. Men ja, det spelar ingen roll. Mm. Men det i alla fall fick mig att när jag läste den nyheten och den här liksom bara lilla... Liksom, klantgrejen som den här polisen gjorde, så började då tänka tillbaka då på det här tragiska fallet då med Erik Torell.
Mm.
Det är väldigt gamla nyheter det här.
Det var väl nyss då som de blev friade?
Ja, och av alla de analyser som jag har läst...
Ska vi säga vad det är? Det är alltså den här killen med Down syndrom som han var typ ute och sprang med en leksakspistol.
Ja.
Och så var det någon som ringde på det och sa att det är någon som springer runt och är förvirrad med en pistol. Och så kom det tre poliser och sköt honom med så här 20 skott eller någonting.
Ja, tre träffar eller sådär.
Ja. Och så det var väldigt upprörda känslor över det där då.
Ja.
Och så blev det ju ytterligare mer upprörda känslor då när poliserna friades nu då.
Ja, men alla de som har läst liksom är experter, och med experter så menar jag Viktor Banke, Twitter-advokaten, som är min enda källa till juridik.
Men han är en expert just på polisingripande och använda tjänstevapen.
Nej, allmänhet. och sen så jag menar, också liksom de såhär, alla liksom, tycker och tänker det i de olika tidningarna och olika medier. Alla har ju varit, att det varit så himla klart att det var fullständigt självklart att poliserna skulle frias.
Okej.
Okay, ja. Att det var inget snack om saken.
Nej.
Och att det nästan var som att det var nästan lite knäppt att det överhuvudtaget togs till domstol.
Okej.
Okay. Och att det gjorde det var bara för att man skulle liksom blidka folkilskan liksom.
Ja, just det.
Egentligen så hade det här fallet inget i en domstol att göra.
Nej, okej, okay, jag förstår.
Så självklart var det liksom.
Undrar vad egentligen som var värst då, om man ska bry sig om folkilskan, att var det bättre att ta det till domstol och fria dem? Nej, jag vet inte. Och få upp hoppet liksom hos den arga pöbeln.
Ja, det känns som ett väldigt så här typiskt svenskt sätt att gå pöbel till mötes.
Mm.
Alltså istället för att hänga dem från en lyktstolpe så blir de friade i rätten liksom.
men är det den här grejen liksom att men just att det är inget så här uppsåtligt brott, eller så att det är så här, det är såklart ett katastrofalt ingripande.
Ja, och att poliserna liksom, att det, alltså de kan nästan inte göra ett brott. De hade absolut inget uppsåt att begå ett brott.
Nej, just det.
Utan de bara sköt vilt.
Är det därför poliser aldrig kan begå ett brott?
Ja, för de är poliser.
Så de alltid är försvaret. Hallå, jag är polis. Hur skulle jag kunna uppsåt att begå brott? Jag är ju per definition inte brott.
Det är lite så är det. Men i alla fall, jag slogs ändå liksom av hur oerhört, alltså rent juridiskt var alla så himla överens om att det här var inget att snacka om. Hela vägen från Victor Banke till YB Södermalm så var alla liksom tok överens om att det här var rätt och att det var liksom, att det var väldigt tragiskt liksom.
Ja, just det.
Men jag läste ett litet stycke där en av poliserna berättade om ingripandet. Och då säger han så här: jag ser det här vapnet, att det liksom är större, att det inte är ett gevär, men det är betydligt större än en pistol, större än våra tjänstevapen, om man säger så. Han säger att han tog ett steg tillbaka och berättade för kollega vad han sett, att han larmade. Och så redan då, säger han själv då, så märker jag att jag har ett visst stresspåslag, liksom, säger han. Han står i en tunnel och han berättar att han känner sig jäkligt trängd. Och att hans minnesbilder är liksom att han kliver in i den där tunneln och så blir han liksom helt överrumplad. Och sen är bara fragmatiska bilder. Och han är jätterädd och känner sig jätteträngd liksom. Och så det kan man förstå. Att de är liksom bara, de är bara människor.
Men att det var att den här Erik hade ett leksaksvapen som såg ut som en stort gevär, eller?
Ja, de kommer dit, de vet att det är någon med pistol och de är svinrädda.
Okej.
Och jag har egentligen bara två saker att säga om det här. Det första, det här med att de inte ska bli fällda. Om det nu är så att Victor Banke säger att det är rätt, så utgår jag från att det är helt rätt. Varför skulle Victor Banke ljuga liksom? Men då undrar jag, de blir inte fällda för ett brott. Men varför får de inte kicken?
Nej, precis.
Man behöver inte ens anklaga dem, utan man bara säger så här: du sköt ihjäl en människa liksom. Det var så himla dåligt.
Det var väldigt misslyckat allting.
Ja, det var väldigt, väldigt misslyckat. Och vi vet att du inte ville vara så här misslyckad.
Nej.
Det finns inget uppsåt hos dig att vara så här inkompetent liksom. Jag fattar inte att de bara inte får kicken.
Nej, just det, att när det är en situation när man ska använda tjänstevapen, det som händer för dig då är att du blir väldigt stressad och sen så får du fragmentariska minnesbilder och skjuter vilt omkring dig.
Ja, och då
så mycket vet vi.
Ja, precis. Det måste ändå varit utvärderingen på liksom efter det året. Och jag tycker liksom att de säger helt enkelt självklart som liksom vadå, poliser är också bara människor. Men är de det? Alltså, förväntar man sig inte riktigt att en polis, alltså, inte ska vara direkt, ska de vara svinrädda när de går in i en sån situation?
Det, ja, just det.
Ska de inte gå in i the zone eller någonting?
Men vet du om att de inte får sparken? Eller ja, de har inte sagt
Nej, men det står inget om att de ska få sparken.
De kunde bli omplacerade till något då, när man sitter och vänder papper eller någonting.
Ja, precis. Det kanske de kan få göra. Det får de antagligen göra då. Alltså, så fort man har skjutit ihjäl någon så får man göra det istället. Men jag tycker att, för jag har alltid tänkt så här, alltså det är lite så i USA nu liksom med skjutningen, att de säger så här, men ni måste förstå att polisen är så himla rädda liksom, för att de dör ju liksom i sin tjänst. Men då kanske man inte ska vara polis liksom. Jag tycker att de borde få högre lön, men alltså vi måste ha högre krav på polisen. Man kan inte ha polisen som går in i en sån situation och är rädda. Jag vill ha liksom polisen som bara, okej, nu är det någon som, alltså nu, vad härligt, nu får vi lite action.
Ja, just det.
Ja, som springer mot skotten. Ja, alltså bara för att det är kul liksom. Alltså galningar. Ja, sådana vill jag ha som poliser.
Exakt. Ja, precis. Om man bara har den personlighetstypen i polisen så kan väl inget gå fel, antar jag.
Nej.
Ja, men det var det. Ja, vi säger tack till Aftonbladet Kultur och tack till fackförbundet ST. Stormens utveckling tillbaka om en vecka igen. Hej, hej.
Hej.